Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en superspännande bok som heter De kallar oss trots, om att vägleda små barn genom utveckling och uppror. En av de två författarna sitter mitt emot mig. Välkommen Klara Lindros.
Tack så mycket.
Jag tänker att vi börjar med att du får presentera dig.
Ja, jag är barnpsykolog och psykoterapeut. Jag har jobbat med små barn och småbarnsföräldrar nästan hela mitt yrkesliv. Delvis med barnhälsovård och också på BUP i småbarnsteam och så.
Mm. Och den här titeln, Det kallar oss trots, är det en hyllning till den här gamla klassiken? De kallar oss mods.
Ja, precis. De kallar det trots. Och sen att vägleda genom utveckling och uppror. Ja, men det är lite en blinkning till det. Och det var utifrån att trots är lite grann ett laddat begrepp ibland. Och en del är emot att man använder det för småbarn i den här perioden. För man tycker att det är en negativ klang och det handlar om något positivt som självständighetsutveckling. Men föräldrar använder det ju för det mesta och så. Men vi tänker att trotsordet ligger ju i betraktarens öga lite grann. Alltså det är ju vi vuxna eller föräldrar som beskriver det här som trots. Medan det handlar ju egentligen om ganska spännande utveckling. Så då någonstans där vi vill på och fundera på vad vi skulle kalla det för och lekte med orden, så blev det de kallar det trots och med den lilla blinkningen.
Om du skulle hisspitcha boken, vad skulle du säga då?
Det här är boken för dig som har barn i åldern någonstans 1,5 till 4 år och som antingen står i att du tycker att det är bekymmersamt eller svårt eller undrar över ditt barns beteende och kanske ditt eget beteende och dina känslor som förälder. För att du ska kunna begripa lite grann om vad utvecklingen handlar om under de här åren för barnet. Men kanske också vad som händer i dig. Kanske få lite hjälp med att hantera ifall du får starka känslopåslag. Ja, det var min hisspitch.
Om vi börjar då med det här som heter trots på svenska, toddlers heter det på engelska?
Ja, toddlers är ju precis, det är ju med att man, på engelska så pratar man om toddlersperioden som är den där perioden som vi har här då, ungefär 1,5 till 4 år. Och den inbegriper ju liksom allt, där inbegrips att barn i den här åldern ofta trotsar eller provar och så vidare, får utbrott eller vad vi nu menar med trots. Men på svenska säger vi ofta trotsåldern, så det blir ju liksom som att en hel ålder som bara handlar om trots på något sätt. Alltså vi har ingen definition, inget begrepp för den här åldern som är ganska speciell. Alltså sen vid 4 år så händer det väldigt mycket. Alltså barnet har ganska stora kliv till att klara av saker, både hantera känslor och sociala relationer och så, på ett lite annat sätt än vad man gör fram tills dess. Ja, så någonstans där så hamnar vi här att vi har bara trots som begrepp, och då behöver vi begripa vad det handlar om.
Och som du nämnde, det är ungefär någonstans åldern 1,5 till 4. Kan skilja ganska mycket.
Alltså barn är ju olika också. För barn föds ju med ett temperament som är på ett visst sätt. Mm. Och sen kan det också ha lite att göra med man har gynnsamma eller ogynnsamma förutsättningar runt sig. Alltså ifall man har det bra helt enkelt. Eller om man är väldigt stressad eller så, då kan det också bli mer av så här utagerande trots sitt beteende.
Det första många tänker på är kanske just när man tänker trotsiga barn eller trotsåldern, att det är barn som inte vill göra som man säger.
Mm.
Men det är ju ganska mycket mer än så som ligger bakom och som det handlar om någonstans som ni beskriver.
Ja, men precis. Jag sa ju det med självständighetsutveckling, och det är väl kanske det klassiska, nej, jag kan själv och du får inte, och liksom att man vill hälla upp mjölken själv och knyta skorna själv fast man inte kan, och så får man ett utbrott och blir ledsen och lägger sig och bankar och sådär. Det är väl något klassiskt över det. Men det finns ju en väldig variation i styrkan liksom i de här, det har att göra med temperament. Det är förstås en del barns frustration och utbrott över vad de inte klarar eller får bli jättestarka. Medan andra barns blir ganska mycket mildare, om man säger så.
Och vad beror det på egentligen? Vad liksom handlar det om?
Ja, men tänk att du har en liten 1,5-åring som i princip inte pratar och så. Sen så börjar man lära sig prata och kunna göra saker och så. I och med att man klarar mer saker så vill man ju prova. Och så börjar man kunna förstå lite saker. Alltså hjärnan utvecklas ju väldigt mycket. Och när du ser det där och vill, så vill du göra och prova och bestämma. Det är ju väldigt friskt och sunt. Alltså, barn har ju en väldigt driv att lära sig saker och att klara saker själv. Och skulle vi inte haft drivet som människor skulle vi ju inte ha utvecklat som vi gör. Det är bara att i den här perioden när man precis börjar kunna, då haltar det väldigt mycket med vad man egentligen klarar av. Så man vill ju göra sånt som man inte klarar. Man begriper inte att man inte klarar det, för där är liksom inte hjärnan än. Man kan inte se konsekvenserna av sina handlingar på det sättet som man kan bara liksom några år senare, och framförallt inte som man kan som vuxen förstås. Så det är liksom något glapp där mellan att man vill jättemycket och man begriper och inte förstår inte, och så blir man väldigt frustrerad. Och så handlar det väldigt mycket också om hur man klarar av att hantera sina känslor, eftersom frustration, som jag sa, det blir starka känslopåslag när man inte får som man vill eller klarar saker eller blir, ja, inte får vara med eller åsidosatt eller vad det är, som småbarn inte kan hantera så bra som man kan sen man är lite äldre.
Mm. Ett kapitel som heter att hantera känslor. Så dels det som såklart är någonstans intressant, det är att barn faktiskt föds utan en förmåga att hantera sina känslor.
Mm.
Och sen lär man sig det upp tills man är vuxen i princip. Det utvecklas hela barn- och ungdomssidan. Vissa människor kanske till och med svårt efter också. Men det är ju väldigt spännande ändå att det är någonstans det handlar om. Jag vet själv när man har en väldigt litet barn att de bara liksom duschas i sina känslor. De kan inte kontrollera det överhuvudtaget. De är ju bara i nuet och så
absolut, precis.
Upplever saker.
Precis, just nu känner jag en jättestark känsla. Jag tyckte det var ett bra uttryck att man duschas i sina känslor.
Ja, det blir som tsch, liksom inte göra
vågor som sköljer över en liksom. Och där man inte än har lärt sig på något sätt hur man lugnar sig själv eller hur man kan söka hjälp eller stöd, alltså när man är riktigt liten. Och sen så lär man sig det steg för steg. Det börjar med att man sätter ord på det som förälder, det där som alla gör. Man säger liksom, oj nu blev du jättearg, eller oj vad du blev ledsen nu och så. Och när vi sätter ord på det där och har gjort det jättemånga gånger, så kommer ju barnet ha lärt sig ordet och koppla ihop det med den här känslan. Och sen när den börjar prata så kan du ta de här fantastiska stegen där man kan säga det, jag är arg. Det är ju jättebra att man kan sätta ord på det. Den här känslan känner jag och den heter så här, och man visar. Och så förväntar man sig någon slags svar på det.
Mm.
Eller jag är ledsen eller jag är rädd liksom. Och så får man förhoppningsvis då något bra gensvar från omgivningen. Men därifrån är det fortfarande stora steg till att kunna, jag menar, lugna sig eller uttrycka sig på ett adekvat sätt. Det är det man tränar på med sina föräldrar.
Mm. Om jag förstår rätt då, liksom kring det här, den här med känslorna, så just den här perioden då, 1,5 till 4, är en ganska då viktig period, för då lär man sig mer och mer, just från att man bara duschar känsligt till att man lite mer lär sig dem, börjar sakta hantera lite.
Även om det egentligen börjar från dag ett så att säga, på ett sätt, det här som jag sa med bebisar, bara det att en bebis som inte mår bra på något sätt, man är hungrig eller trött eller vad det nu är, har en våt blöja, skriker. Och när man skriker så kommer någon och hjälper en. Det är egentligen liksom frö till den allra första så där kring känslor. Det vill säga, jag uttrycker en obehagskänsla. Och min förälder eller omsorgsperson kommer och hjälper mig och försöker hantera det och försöker lugna mig. Mm. Och sen så fortsätter det här ett och ett halvt, det kommer ju språkutvecklingen som ju hänger ihop med känslor. Från att det bara är en slags fysisk upplevelse i kroppen till att okej, det här är arg och ledsen och rädd. Och sen så kan man börja uttrycka det på olika sätt. Men det som är, eftersom hjärnan utvecklas så enormt mycket under de här åren och liksom byggs ihop, så krävs det ju jättemånga träningar och utveckling av hjärnan innan man kan klara av att liksom lugna sig lite grann själv mer och kunna göra någonting, alltså hantera sin situation bättre. Det här är ganska förenklat. Man brukar prata om att vi har liksom känslohjärnan, som är den gamla delen, där delar sitter som amygdala och så, där liksom känslorna bara sprakar, kan vi säga. Och sen har vi den tänkande delen av hjärnan, eller ibland den logiska delen, som sitter här framme i pannan, frontalloben, där vi liksom kan ta logiska beslut och analysera saker och liksom bedöma. Så att ifall du nu som vuxen ser någonting eller hör något skrik eller sådär, så kanske du blir rädd, hoppar till, tittar och gör en snabb bedömning. Är det farligt eller inte? Liksom, då går det jättesnabba kopplingar mellan den här frontalloben här framme, tänkande hjärnan och känslohjärnan. Som kan liksom inte prata med din egen känslohjärna, kan säga nej, men det var ingen fara, jag behöver inte vara så rädd. Eller oj, nu är det fara på färde, jag behöver göra någonting. Eller vad det är. Och de där kopplingarna, de finns inte, kan man säga. Utan de behöver byggas genom träning. Liksom.
Mm.
Och att hjärnan liksom i sig växer och utvecklas. Faktiskt den här tänkande hjärnan som jag pratade om, den är inte färdig förrän man är 25 år.
Mm.
Om man kommer fram till nu. Så länge håller den på att utvecklas.
Och just kopplat till trots om man är föräldrar och liksom förstår det här. Vad handlar det om egentligen? Det är anledning till att den här perioden att barnen håller på att lära sig det här.
Ja, men ganska mycket är det. Att man, och tänka att det här kan vara lugnande för en som förälder och kanske trösterikt. Att man tänker att man tränar på att hantera sina känslor, att hantera svåra situationer eller misslyckanden eller vad det är. Jag brukar liksom jämföra med att om man som småbarnsförälder har ett barn som har på att träna sig på att gå eller att klättra eller någonting som liksom mera fysiska färdigheter, så misslyckas de ju 1000 gånger. Man vet som barnen börjar gå, de ramlar. Och vi blir ju inte frustrerade över det. Vi förstår att de måste träna. Vi säger ja, en gång till, oj nu ramlar du, oj nu blev du ledsen, men kom upp igen. Och så håller vi på sådär med allt möjligt. Men när det gäller det här med känsloträning så har vi inte riktigt samma blick på det. Utan blir ofta mycket mer oroad eller stressad och frustrerade själva. Vilket inte alltid är gynnsamt. Det är ganska begripligt för att känslor smittar. Och det är lite grann meningen. Vi ska ju inte vara avslagna inför våra barn eller helt liksom neutralt. Man ska ju vara engagerad, men ibland drar det där iväg för mycket så att vi smittar så mycket så att vi blir liksom lika arga som barnet. Eller,
Det kan vara bra just att försöka ha det perspektivet att de tränar.
Absolut.
Att hantera sina känslor under, och de håller på att lära sig att göra det.
Om man har det perspektivet så tror jag att det är jättemycket vunnet för en som förälder och därmed också för barnet, om man liksom kan hålla sig lugn lite fler gånger. Och liksom, vad är det här som man behöver vara? Att man hjälper barnet att sätta ord på känslan. Liksom, och lugna och trösta. Och kanske säga någonting om vad som hände. Istället för att kanske bli för arg och säga saker som, nu var du jättedum. Eller börja fråga en massa frågor som föräldrar ibland gör. Varför gör du sådär när du vet att det är det? Och så är man liksom långt över huvudet på det barnet som inte hänger med alls. Och ofta blir det bara mer uppladdat då, situationen.
Det här med social träning, att lära sig att hantera eller att fungera tillsammans med andra helt enkelt.
Mm.
Det är någonting som vi har liksom med oss att, som en slags drivkraft, stark drivkraft, att vi lär oss det här sociala. Vad har det med liksom trotsen att göra?
Det är lite lik, kan man säga, att vi ju inte kan någonting om det när vi är små. En nyfödd bebis börjar på ett sätt sin sociala träning när den börjar le sina första leenden. Som ni gör ganska tidigt, kanske vid så här 8 veckor. Och sen så börjar de le och skratta mot oss och sådär. Men när det blir mera, att det ska gå mot en mera ömsesidighet, ett turtagande, att jag gör och du gör och vi gör tillsammans och man kan tycka olika och försöka komma överens och sådana saker, så krävs det jättemycket träning för det också. Och småbarn har svårt för det, för de är väldigt mycket i sitt eget perspektiv och så. Samtidigt så är de jätteintresserade, som du säger, av att funka med andra. Det drivet finns ju med oss också medfött. Men det behövs en massa träning för att få till det, liksom, det här sociala samspelet. Nu tränar de ju inte bara med oss vuxna, utan de tränar ju också med andra barn.
Mm.
Barn är ju jätteintresserade av att vara med andra barn, och på ett sätt så blir det lite annorlunda där eftersom de är mer jämspelta. Så att ibland kan man se att barn klarar av mer saker, i alla fall kanske de äldre åldrarna i det spannet som vi pratar om, med andra, barn, för att de anstränger sig lite ytterligare, för det är ändå oss vuxna som, alltså de vet att vi är vuxna och kan falla tillbaka och träna på oss. Så ibland kan man kanske bli lite onödigt orolig om ens barn om man leker med ens barn och de ska bestämma precis allt och de inte lyssnar och sådär, och tänker att oj, är du sådär med dina kompisar på föris, då är det ingen som vill vara med dig. Men det klarar man antagligen bättre av där, faktiskt.
Men just även här då försöker jag betrakta bråk med barn som en social träning också. Ja,
för bråk är ju att man tycker olika. Och att man ska försöka liksom, när man tycker olika ska man försöka komma överens på något sätt. Man ska hävda sina olika ståndpunkter och så kanske man kommer fram till någonting. Men det är ju ganska avancerat, det vet vi ju att som vuxna så kan vi också ha lite svårt att bråka konstruktivt. Men det, och det kan ju småbarn inte alls. Men de tränar och tränar och de tittar också på oss. Jag tänker vi ska inte glömma att förutom att barn lär sig väldigt mycket när de är med oss och vi är i samspel, så tittar de ju också på hur föräldrarna gör när de är tillsammans båda. Så man har positiva stunder, hur, om man är fin med varandra och om man hjälper varandra. Men också det här när man bråkar, för alla bråkar ju på något sätt, men hur man gör det, om man säger förlåt och så. Mm. Eller om man har syskon som är äldre eller så, hur de är. Det suger ju barn in jättemycket.
Mm.
Jag tänker på sådana grejer som i sociala sammanhang, om man ska säga förlåt. Där kan ju föräldrar ibland vilja tvinga sina barn att säga förlåt, vilket ofta inte är så himla hjälpsamt, och barn blir stressade och kanske inte gör något. Och säger de det till slut så vet man inte riktigt vad det betyder. Men om man säger förlåt till varandra i vardagen, när man är dum eller gör något dumt eller råkar eller så, då kommer barn att snappa det. Och så kommer de att komma med sitt lilla förlåt själva sen så småningom.
Värt att tänka på just det där att man är en förebild, att man också, barn lär sig av det. Jag tänkte på, jag skrev ner här också att förskolebarn bråkar i snitt med varandra 9 gånger i timmen. Mm.
Ja, precis. Men har man då 2 förskolebarn hemma, tänker jag, syskon, så, ja, så kan man ha med sig det, liksom, vad som är normalt, så att man åtminstone inte blir stressad över att man tänker att det är onormalt. Sen är det ju jobbigt och ansträngande på olika sätt, men...
Men det är så här små grejer, just det där är min och så tar man något och så blir man osams. Och så.
Ja, och sen så beror det också på temperament och hur mycket det blir och så. Och barn i den här åldern, det är inte ovanligt att man bits någon period, det är inte ovanligt att man puttas och slår och så. Och det, där ska ju man gå in och säga, det är kanske oftast på förskolan, men det kan ju vara hemma med syskon, att man går in och säger stopp eller hindrar det. Men man behöver inte tänka att, och nu har jag fått ett barn som kommer slåss hela sitt liv. Utan att man förstår att just nu så klarade barnet inte av det på något annat sätt. Speciellt innan språket har kommit igång och sådär, så brukar det vara barn som inte klarar av sin frustration och kanske tar till att bita eller slå istället.
Men kan det inte vara värt då liksom, över tid ändå se att barnet kanske utvecklas?
Såklart att barn ska göra det, absolut. Då är frågan vad man menar med tid. Bara som att tänka att nu har vi pratat om det här i en vecka, så nu hoppas jag att han slutar med det. Utan ser det som att, ja, men barn tar utvecklingssteg ofta. Håller på med någonting kanske, och är man i det här, ja, men som att man slåss eller bits då, som vi pratar om, så är det bättre att försöka hjälpa till genom att vara förebyggande. När händer det? Kan jag försöka förebygga det? Om det händer, bara säga ett enkelt nej och flytta undan. Man behöver inte prata långa haranger om varför man inte får slåss och bitas. För det vet, alltså barn som går på förskolan och umgås med andra barn vet ju att det är fel. De bara kunde inte stoppa sig i det här läget. Och sen så kommer det växa bort. Och så kan man se till att man är noga med att man, vad heter det, uppmuntrar också när barn gör på andra sätt. Som att, vad bra att du hämtar mig, eller vad bra att du vet, ja, vad bra att du hämtar mig istället för att slå eller sådana saker. Man tänker lite större barn.
En sak som ni skrev som var lite roligt, kanske lite av en parentes, men i barngrupper på förskolan så uppkommer det statushierarkier mellan barnen. Alltså vad som ger status och sådär. Som man kanske inte alls tänker på. Men, och där beskriver ni att vara rolig, påhittig, snäll och generös ger status bland andra barn.
Mm.
När det är väldigt små barn då?
Ja, så är det.
Och det är väldigt intressant.
Det är intressant, och jag tror att många inte riktigt vill prata om det eller tänka på det. För det kan också bli som att man tycker att det är obehagligt att det finns hierarkier redan hos små barn. Men det gör det. Alltså vi är sociala varelser, vi har en grupp och vi, det är väldigt viktigt att tillhöra den gruppen. Det är ju liksom evolutionärt i oss. Och det finns olika saker som gagnar gruppen och så blir det populärt, så kan man tänka. Jag tänker också att det är någonting som påverkar en som förälder, för att alltså när man blir väldigt, om man blir arg på sitt barn eller sådär för att det slår andra barn, så är man ju orolig egentligen. Man är orolig för att barnet inte ska få vara med och inte få kompisar och bli utstött. Och det är en reell oro. Liksom. Så att mycket av vår omsorg kommer ju från en oro att barn inte ska få det bra och funka med andra och ha kompisar, vara populär och allting. Men så kanske den kommer ut fel, då blir vi arga istället för att vi är stressade och oroliga.
Ni har ett kapitel som heter att ta sig an och genom utmaningar. Att föräldrar kan, är lite intuitivt, vill liksom hjälpa sina barn väldigt mycket och till och med bygga bort utmaningar, liksom att de inte ska få det svårt eller tufft. Sådär. Men där beskriver ni att det kan bli lite en rävsax, att man ska också lära barn att ta sig igenom utmaningar.
Precis, eftersom utmaningar finns i livet igenom. Och det är ganska viktigt, och det är ändå någon spaning som vi gör, att man nog vill beskydda och hjälpa sina barn mer och mer. Och bara det här, vi har ett exempel i boken om hur det ser ut när barn leker ute själva. Hur det har förändrats liksom genom generationer. Jag menar, där barn är väldigt beskyddade och liksom finns nära oss. Och så, då kliver vi också lätt in och fixar och grejer. Både när det gäller sociala relationer med andra barn. Eller vad man tar sig för liksom att leka, klättra och utforska. Jag menar, visst, den här åldern som vi pratar om. De här allra minsta barnen måste självklart vara bevakade. Men det finns någonting här också, att det kan vi vara nära utan att kliva in hela tiden. Barn måste få prova saker och testa igen. Och ramla och slå sig om det inte är jättefarligt. Och märka att liksom det går bra.
Mm.
För det här är väldigt skyddande för en som barn och som människa. Om man kan utveckla någon slags grit som man pratar om ibland inom psykologin. Liksom, eller man pratar också om resilience, vet du, motståndskraft. Det vill säga att kunna ta att det blir motgångar. Och motgångar kan ju vara både jag klarar inte av att göra saker och sociala motgångar. Så att vi inte försöker att tänka att vi skyddar och hjälper genom att ta bort det, utan snarare vi går bredvid och tröstar när det behövs eller peppar när det behövs eller så.
Det svåra som föräldrar, när jag själv har en 1,5-åring, det är att ett barn blir också bekvämt när den behöver hjälp. Så här, ropa på föräldern och lite sådär. Och, så. Och det är härligt att kunna hjälpa till som förälder. Samtidigt som man vet det, men man vill ju samtidigt lära att nej, men du klarar det själv. Och det svåra är ju balansen där. Tycker jag
ja, absolut. Ja, men balans är någon slags nyckelord i föräldraskap. Det är en balans mellan det här hur mycket man ska leda och bestämma, hur mycket man ska följa åt barnet. Och det är balans hur mycket man ska låta dem peppa dem och prova själva och så. Och jag tänker, där kommer det här begreppet med lyhördhet in. Som vi har att göra, liksom, inte tänka att föräldraskapet är utifrån regler och idéer och principer, utan att det handlar ganska mycket om att vara lyhörd för just ditt barn. Nu känner inte jag din 1,5-åring, men säg att han är en jätteängslig liten pert. Då kanske du vill peppa honom lite, nej men du kan själv och testa. Men om man inte är det så spelar det kanske ingen roll. Eller om det är ett barn som är så här, aldrig vill ha hjälp, eller utan bara ska själv. Då kanske man snarare behöver stötta att, men det går bra att liksom låta någon annan hjälpa eller sådär. Eller ta det lugnt och vila lite nu och så. Mm. Förstår du? Jag menar, alltså det är den här anpassningen efter vad har jag för barn? Med vilket temperament och liksom personlighetstyp på något sätt. Och kanske hur mår han eller hon just idag och vad hon eller han varit med om. Så att man anpassar det där hela tiden.
Mm.
Men det är bra att ha en blick på sig själv. Just är jag där och hjälper hela tiden? Och vad gör det med mitt barn? Eller tvärtom. Man kan ju vara en förälder åt andra hållet. Nej, han ska göra själv och man lär sig inte annars. Och liksom, det kan bli lite hårt på det sättet.
Mm.
Utan att man, som du säger, har den här balansen.
Beskriver ni också det här med att försöka ha fokus på att barnet försöker istället för på resultatet av att ansträngningar är en viktig komponent av vårt bemötande.
Mm. Alltså det betyder att fokusera på vad barn gör när de försöker, det har visat sig hjälpa till att bygga upp den här gritten, den här kraften. Vad heter det? Sisu. Att man liksom kämpar på lite grann. Jag kan prata lite om den forskning som finns. Det är på äldre barn då, men där man har tittat på liksom i skolan. Det här blir i USA, så det är väl man börjar vid skolan när man är kanske 4-5 i och för sig. Men när man i alla fall tittar på om man bara ger beröm för prestationen, så blir barn mer liksom benägna att om de tänker så här, det här verkar svårt, jag kan inte, så vill de liksom bara ge upp. De får ett antingen eller tänk, antingen kan jag eller inte. Typ jag är smart och jag kan, eller jag är dum och jag kan inte. Men om man peppar kring liksom försöken och att man jobbar och kämpar och testar och lär sig, så kommer barnen få den liksom förhållningssätt i sig själv att nej, men jag kan inte nu, men jag kan försöka. Jag kommer lära mig om ett tag. Alltså man kan också prata om ett mindset, alltså vilken typ av inställning man har till utmaningar att lära sig saker.
Så att man inte får ett fixed mindset.
Exakt så, precis.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
För man har hört en del liksom diskussioner om det där, just att man istället för att man ska liksom säga vad fint du ritar, så säger man vad kul att du
kul gillar. Att du sitter här och ritar.
Ja, precis.
Just det där exemplet brukar vi, jag vet inte, jag tycker det är lite roligt. Man måste ju få säga att någon har gjort en fin teckning,
ja,
också,
exakt,
för att det får inte dra iväg liksom. Men, och barn vill ju gärna kanske höra det ibland också. Men om man tar det som en princip, så tänk dig att du har ett barn som är väldigt kravkänsligt. En del små barn som ritar blir bara besvikna på sina teckningar hela tiden. Och då kanske det kan bli förstärkt om du säger, men den blev ju fin. Och så säger de, nej, för de är inte nöjda. För då blir den så här fin eller ful. Som ett sånt barn kanske man behöver säga så här, vad kul, du har de där pennorna, ska vi ta fram kritorna också, eller den där färgen var tjock, eller bara prata om det de gör, att ja, det tog lite gult där. Det kanske är bra för ett sånt barn. Men för vissa barn spelar väl det ingen roll att du säger så här, ja, vad fint det blev.
Mm.
Men man kan ju ha en grundinställning liksom, att om man hela tiden kanske har en tendens att säga, nu har du klarat det här, eller nu kan du det, vara bra och toppen, vad duktig du var som klarade av det där. Så behöver man fundera på att kanske ha med lite av det här. Du var jättebra försökt och vi försöker igen och bra kämpat och det gick nästan och så. För så är det ju också för barn massa gånger, eftersom de ska lära sig allt så att säga från början, så är det ju massa gånger som de måste misslyckas också. Nu har ju barnet ett jäkla driv som tur var att inte liksom ge upp utan att fortsätta. Men för många barn så är det väldigt viktigt att få den här peppen också i att de här försöken, det här provandet, det ingår.
Och just under trotsperioden, är det något särskilt just kring det här liksom att lära sig ta sig an och genom utmaningar i den perioden?
Man kan väl säga att det är mycket kämpigare då, eftersom de har de här otroliga känslosvängningarna.
Just det, du kan
ja,
inte.
Men precis, det blir liksom jättestarka känslor, men vi får tänka att hjärnan växer sjukt mycket och de ska lära sig jättemycket, det sprakar riktigt, så de här känslosvängningarna gör ju att motgångar och besvikelser ofta blir mycket större. Så man kan ju också kanske lugnas lite som förälder och tänka att om barnet inte klarar av utmaningar nu så kommer det gå bättre om bara några år. Alltså om de har väldigt svårt att ta utmaningar som de inte klarar, så är det ju bara att fortsätta. För det kommer ju lugnas lite grann liksom, i hjärnan om några år. Men det är mer kämpigt ofta, absolut. Men när allting är en utmaning, att liksom ta på sig kläderna rätt eller att hälla upp eller att liksom försöka få något på gaffeln om man vill använda den. Alltså, ja.
Mm.
Det är inte så konstigt när man tänker på det. Man kan få lite respekt för de här små barnen. Tänk om vi skulle hålla på och kämpa med varenda pryl som vi gör.
Ett ord som ni pratar mycket om, det är ju vägledning.
Mm.
Som jag gillar väldigt bra. Jag tycker det är bra, det är lite som att coacha. Alltså ett förhållningssätt, att man liksom vägleder. Och här är du också inne på, jag vet inte, gränssättning.
Jag tänker att det kan ingå. Ja. Att vägleda handlar ju om att man hjälper barn när de själva inte kan, så att säga, tillräckligt. Och det kan ju vara att hjälpa barn med att sätta stopp liksom, eller en gräns. Alltså ett barn som håller på att slå ett annat barn eller sticka iväg och göra någonting som de inte får. Springa ut i gatan eller bara sitta och banka någonting så det blir märken i bordet. Ah, jag vet inte. Men där går man ju in och så här stopp och bryt.
Mm.
Och det är en form av liksom vägledning. Och en annan form av vägledning är att man kanske lirkar med barnet och hjälper iväg på morgonen när det har fastnat lite grann och det är lite tradigt. Då kanske man kan vägleda med lite humor och lek. Det är också vägledning. Mm. Att man liksom hjälper barnet fram.
Mm. Men om man tar det med gränssättning då, för det är säkert många som tänker, speciellt när de trotsar inte jag, så ska man liksom, nej men nu jäklar liksom, nu ska vi göra så här, nu har vi bestämt så här. Men kanske blir ännu hårdare med, vill vara en gränssättare och tänker att det är extra viktigt här nu.
Och varför tänker man det, att det är extra viktigt? Jag funderar på om det är att man tror att om jag inte sätter en rejält stopp här, då kommer han eller hon tro att det ska... att hon eller han kan bestämma för alltid. Ja, vilket jag tänker är en liten tankefälla. För att det är ju här och nu som barnet är de här känslorna. Så att visa liksom var skåpet ska stå. Och vara sådär bara för att. Är ganska bortkastat. Och ofta blir det. Jag menar, det är så pass mycket negativa känslor. Och bråk ändå i den här perioden. För man hamnar ju liksom i någon bråk. Vad det nu är på för nivå med sina barn. Liksom mycket. Så att. Man behöver inte tänka att nu ska jag bara för att. Däremot så kan man ibland behöva lyfta upp ett barn och bära med sig det, för att man kanske säger, nej men kom, nu ska vi verkligen gå, men det funkar inte, utan barnet ligger på backen och bankar med händerna, och man behöver gå, och det är ingen idé att stå där och prata, för det kommer vara så att det bara blir värre då, utan då får man lyfta upp ett litet barn och gå iväg fast det skriker liksom.
Mm.
Det är ju att visa, nej nu skulle vi gå, då var jag som bestämde. Jag tänker att gränssättning handlar om att veta när barnet inte själv kan sätta en gräns, så att säga, för något beteende eller för en stund som är slut eller i parken eller vad det är. Utan du behöver kliva in och liksom sätta den gränsen. Men det betyder inte att du behöver göra det argt. Ibland tycker jag att gränssättning kan låta som att då ska man ha en bestämd röst och vara lite hård. Men det kan vara bara, nej men nu går vi hem.
Mm.
Nu lyfter jag upp det här i famnen och du sprattlar och så. Men jag säger nej, och jag förstår att du jättegärna ville vara kvar, men nu var vi tvungna att gå hem. Jag märker att du är jättearg nu, men så är det.
Mm.
Och det är ju mer hjälpsamt för barnen att du blir skitarg och står där och liksom, nu ska du gå hem och det ska du förstå. Så blir barnet rädd också, och då kanske det skriker ännu mer.
Mm. Och vanligt är ju just vid olika typer av övergångar. När man gör någonting och så ska nej men nu ska vi gå ut, eller nu ska vi liksom skifta och göra något annat. För små barn är ju bara i nuet, och det blir något som kommer att avbryta.
Ja men precis, det är verkligen så. Och det tror jag att vi ibland glömmer, för vi som vuxna har ju sån himla koll på tillvaron hela tiden. Vi vet liksom att nu om 10:03 och klockan 3 ska vi gå 20 över gå bussen och sådär. Och håller på att laborera med det där. Men det har ju inte barn, som du säger, de är precis här och nu. Och sen kan man hjälpa dem lite grann med förberedelser och så, lite beroende på ålder, hur väl det går, också lite beroende på barn. Men också liksom ha respekt för och förståelse för att när jag säger till, då är barnet kanske i en annan värld. Det kommer vara lite jobbigt och tufft att gå över.
Mm.
Och kan man antingen förbereda lite grann eller liksom leka sig igenom eller liksom hjälpa på något sätt, eller förstå att okej, då var han tvungen att avsluta det här, den här leken med de här bilarna och ställa dem sig eller så. Och räkna in det i vår tidsberäkning som vi har i våra vuxna huvuden.
Mm.
Så går det oftast lite lättare.
Jag tycker det var bra det ni skrev med att det kan hjälpa att man kan se övergångar som en tröskel som man ska hjälpa barnen över.
Mm.
Som är liksom osynlig för dem själv kanske, men de har en tröskel sådär som man måste tänka.
Ja men precis,
att,
det var okay. Som ett begrepp vi valde för att just för att det ska bli tydligt att det är inte bara smooth liksom gå hit, gå härifrån och dit som det är för oss, utan det är verkligen en tröskel.
Mm. Följsamhet. balansen mellan just, nu kommer vi till balansen igen, följsamhet och vägledning. Att vara följsam. Vad innebär att vara följsam? Är att man är liksom närvarande och förstår, tolkar barnet?
Ja, men inte riktigt. För det är mer lyhör, tänker jag, att man är närvarande och tolkar och förstår vad som händer i barnet. Utan följsam är ju att man faktiskt följer barnet en liten stund. Att inte, alltså när jag vägleder, då är det jag som leder och barnet som ska följa på ett eller annat sätt. Motsträvigt kanske, eller lockad av lek. Men när jag är följsam, då får barnet leda en liten stund. Och det kan ju vara enkla situationer, som att barnet fick välja de eller de strumporna. Det är så här klassiskt exempel när barn i den här åldern ska få lite val för att de tycker att det är härligt att få bestämma. Och det är liksom smärtfritt, eller man ska säga, det kan de få göra. Men det kan vara att man följer dem en kort stund i leken eller följer något initiativ de tar eller så. Eftersom barn också har ett behov av att få uttrycka vem de är, vilka idéer de har, vilka tankar, vilka lekinitiativ eller visa upp saker. Allt det där är också viktigt för deras växande som människor. Så vi kan ju inte bara styra dem hela tiden. Men vi behöver ju vägleda vad de så leder och bestämmer ganska mycket. Så därför är det liksom viktigt att ha med det här med, som vi pratade om, då, balansen, att det också finns med lite följsamhet. Det är härligt för barnen, det är härligt för relationen, det är också lite härligt för en själv som vuxen att man får backa en liten stund. Ofta är vi lite på tå, och den här åldern är ofta ganska stressig. Man har småbarn, man ska jobba, man ska lämna på förskolan, man ska handla och allt möjligt ska hända, medan den där lilla kanske 2,5 eller 3-åringen surrar runt liksom. Så att få vara lite i en följsamhet en stund, okej, nu sitter jag på händerna och bara följer med en stund. Det är ganska gött för oss också.
Och försöka ta tid för det.
Ja, precis. Och väldigt liksom bra för relationen. Särskilt om man är i en snurr när det är mycket bråk, man säger, eller tillsägelser eller liksom tjat. Eller, att det blir utbrott många gånger om dagen och sådär. Då är det väldigt fint att få ha en stund där man är lite följsam. Så att det är, ofta får man ju syn på hur gulligt det här lilla barnet är när man är följsam också. När man vägleder och är igång och kanske stressar, då är inte det alltid lika tydligt för en. Men när man stannar upp en stund och kanske har en stund när man leker eller bara följer, det är då man ser, men herregud, vilket litet under av gullighet jag har här som styr runt här nu och vill leka något med mig.
Ja, det är väldigt skillnad mot de här liksom kampsituationerna om man ska någonstans och det är dit och dit.
Ja, och det behöver finnas båda. Det går inte att bygga bort eller tro att det ska vara liksom fritt från de där kampsituationerna, utan de finns ju nu. Vet vi ju här att de finns av en anledning. Men det måste finnas en balans så att vi har de här följsamma och lite sköna stunder också.
Mm. Och något annat då som man också bör investera i, höll jag på att säga. Jag vet inte om det är rätt ord, men det här med villkorslös kärlek. Kärlek till barnet, att man får sådana stunder också. Eller att man bygger det.
Ja.
För det är ju lätt också i den här perioden att det är mycket bråk och kamp och irritation och starka känslor och sådär. Eller att det blir någon slags, vad är motsatsen till villkorslös? Att det blir
villkorad kärlek.
Ja,
alltså
precis.
Där man på något sätt bara genom positiv uppskattning till barnet när den gör någonting som är bra eller liksom lyder eller så, eller
ritar
den där fina teckningen. Nej, men att barn måste ju känna att de är älskade av oss oavsett vad de gör, och jag tänker att de flesta föräldrar är nog helt övertygade om att de älskar sina barn oavsett, även om de är på med stunder. Men en villkorslös kärlek är ju bara meningsfull om den är uppfattad av den som är älskad. Alltså att barnet verkligen känner sig älskat och fint och som det mest underbara barn, och att den här kärleken är stark och finns där alltid. För det är bara föräldrar som gör det liksom. Man, andra vuxna runt en kan visa uppskattning och så här pedagoger, men det är ju vi som ska visa det där. Och är det så att det har varit väldigt bråkigt och stökigt, det värsta som kan hända, som jag har kunnat se ibland liksom, så när jag träffar småbarnsföräldrar, om det har blivit väldigt jobbigt och man kanske som förälder inte mår bra, då brukar man ibland hamna att man kanske drar sig undan lite grann från sitt barn. Så att säga att barnet har en lugn stund, då kanske man går och sätter sig någon annanstans och man liksom aldrig söker upp barnet för att få till det där goda. Och så möts man bara när det är jobbigt och när det ska göras jobbiga saker. Förstår du vad jag menar? Och då missar man ju de här guldstunderna när man möts och bara ler och har det mysigt, eller man sitter och klappar på det lilla barnets huvud och ser hur otroligt fint det är och kan säga det eller visa det. Och det är otroligt viktigt för barn att känna sig älskade, för alltså trots, så att säga, vad som än händer.
Några av de tips jag snappade upp här var just ta chansen till fysisk beröring, leka med barnet och hitta liksom situationer. Eller vid läggning eller så.
Läggning är ju så här guldstund, att kanske har man haft det tufft ett tag, tänk på att man lägger lite extra tid på det så att man hinner komma. Först kanske barnet ska komma ner i varv och saker ska göra, så man hinner kanske ha en extra mysig lässtund, ha någon kanske så här klia på ryggen, man kan ta fram lite småbarnsramsor, det är ett baka en liten kaka och sånt som barn fortfarande kan tycka är supermysigt att få, ja, men just den här fysiska beröringen och ögonkontakten och lite bus och lek. Mm. Eller massage eller så. Hitta någonting som barnen gillar. Klia på ryggen. Och...
Humor och lekfullhet.
Mm.
Vad roligt tycker jag.
Mm.
Som ni skriver om.
Ja, men bra, tycker jag, var roligt. Jag är så glad att vi har med dig i den här boken. För det känns inte som någonting som man alltid lyfter upp. Men,
alltså, nej, det känns inte lika självklart kanske.
Nej, precis. Men det är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt för barn och barns utveckling. Att, liksom, att få utveckla en humor och lekfullhet. Det hjälper dem väldigt mycket i livet, både socialt förstås, som sagt uppskattad liksom förmåga, men också i på något sätt relation till livet. Har vi humor och en lekfullhet i vårt liksom sätt att se på världen, så blir vi mycket mindre stränga. Man kan prata om self-compassion, att man är mer liksom, ja, men man kan mer se på livet som att okej, nu råkar jag strula till det, oj då, och man kan skratta åt det eller sådär, istället för att vara väldigt sträng och dömande. Det är liksom ett förhållningssätt. Dessutom så ser man att har man mycket humor och lekfullhet, så går det lite hand i hand med kreativitet. Förmågan att liksom tänka utanför boxen, lösa problem. Alltså man är inte så rigid utan mer flexibel i sinnet. Så att det är fantastiska förmågor att ha. Och de är inte alls bara medvetna, utan de tränas väldigt mycket upp. Så det beror mycket på hur mycket man får vara i de förmågorna, så att säga. Och då är det ju förstås föräldrar i den här åldern. Sen är det ju kompisar och så också väldigt mycket. Mm. Var man hamnar. Så därför är det viktigt. Men sen är det också så att det påverkar hur man har det här och nu. Att har man det liksom, har man med lite humor och en varm stämning där man, ja, men som sagt, snarare så här kan skratta och saker eller skoja och busa och sådär, än att vara stränga och oj vad händer nu, och att saker och ting ska bli rätt hela tiden. Då får man får ett bättre klimat hemma och man har det bättre tillsammans.
Jag skrev ner det här med att liksom kunna skratta åt knasigheter.
Mm. Alltså ofta, om barn har ju ofta lättare, kanske närmare till humor i vissa situationer än vad man har som vuxen om man är väldigt stressad. Är det en stressad vardagssituation och så händer någonting, att det spills mjölk, jag tar mjölk igen som exempel, eller det händer liksom grejer och sådär. Och man kan vara sådär att man skrattar hjärtligt och det säger oj vad tokigt, och nu hamnar mjölken här och nu hamnar det här. Så kommer allting kännas bättre än om man blir arg och ryar och sådär. Eller bara suckar tungt. Eller säger kanske, om du gör så här nästa gång så kommer du inte spilla mjölken. Liksom. Vilket inte spelar någon roll, för barn lär sig ju hälla i takt med att deras finmotorik, öga-handkoordination utvecklas.
Mm.
Så att om vi släpper lite på det där att vara pedagoger och försöka lära barn hela tiden. Utan det kan vara lite mera, oj vad tokigt det där blev, och skratta åt det tillsammans, så blir det ju härligare.
Mm. Mm. Sen har ni ju kapitel där ni pratar om exempel att vara föräldrar tillsammans. Man är två stycken. En del som jag tyckte var intressant är det här med att göra olika. Föräldrar är ju olika. Man är ju olika personer. Man kan ju se på saker olika och sådär.
Mm.
Och det kan vara en tillgång.
Mm. Ja, men barn är födda med förmågan att möta föräldrar eller omsorgspersoner som är lite olika. Och det gör att de lär sig att man kan vara på olika sätt, och de anpassar sig efter det. Ibland, alltså gör man allt för olika om viktiga saker, så kan det ju bli kanske rörigt eller stressande för ett barn. Men generellt sett så tycker jag att, alltså jag har träffat så många föräldrar som tjafsar ganska mycket om hur de ska göra kring saker som kanske inte är superviktiga. Och det är ju mycket sämre för barnet, för att det vi vet, och som det står om i det här kapitlet, det är att det här med medföräldraskap, eller co-parenting heter det på engelska. Vi har fortfarande ingen jättebra översättning som vi har konsensus kring i alla fall. Men att vara föräldrateam eller co-parenting handlar om att liksom stötta varandra, vara ett föräldrateam, att ha tillit till varandra och att inte liksom bråka om barnet framför barnet, kan man väl säga. Så att det är bättre att låta, att lita på varandra, och att man har lite olika sätt att göra. Och det kanske betyder att för den ena föräldern så fick du en liten smörgås när du inte åt upp, och för den andra fick du inte det. Det är liksom inte så farligt jämfört med att man håller på och bråkar om saker och liksom visar att nej, men jag tycker inte att ditt föräldraskap är något bra.
Mm.
Och det kan ju vara, alltså det är ju viktigt under hela föräldraskapet, och ofta så kan det vara lite utmanande under den här perioden. Hur ska man hantera det här trotset? Ska man låta barnet få somna med oss ikväll för att den ligger och ledsen nu och skriker, eller ska man inte? Eller ska man låta den liksom vara kvar lite i parken för så den inte får ett utbrott eller inte? Det kanske inte är superavgörande för barnet vilket du väljer, eller det är det inte. Men däremot om ni kan liksom komma överens och inte göra ner varandra eller tycka olika och sådär.
Mm.
Så det är liksom viktigare.
Är det många som hamnar i det, att man bara tjafsar om det och man tycker
ja,
att...
Det skulle jag säga är vanligt, och då tänker jag att det är vanligare ju så att säga mer ansträngt det känns. Så det kan man ju tänka på, att är det så att ja, men nu känns det lite liksom på gränsen jobbigt här. Nu har vi haft en lång period när vi tycker att det är utbrott varje dag och sådär. Och så märker vi att vi börjar liksom kanske tycka, men du borde ha gjort så här, så skulle inte det där ha hänt, och man börjar ta ut på varandra. Ta en liten paus, sätt dig ner och prata om det liksom, och reda ut vad det är som händer och bekräfta att det är ganska tufft att vara småbarnsförälder just nu.
Mm.
Och kan vi stötta varandra istället för det här som vi verkar hamna i?
Mm.
Och ta tag i det liksom snabbt, tänker jag, så det inte fastnar.
Vi har hoppat runt lite, rört oss lite i boken, så här. Vi pratar om massa olika delar. Är det någon pusselbit som vi inte har pratat om som du gärna vill nämna?
Ja, men kanske, det finns ju ett kapitel som du säger, vi har ju liksom en första del på något sätt som är så här, det här ska barn lära sig, och det är så här, att hantera känslor och funka med andra och utmaningar. Och sen har vi en del som handlar om föräldraskapets delar, som jag nämnt. Leda och följa och villkor, kärlek och humor. Och sen så finns det ett som handlar lite extra om när det är liksom stora utmaningar för en i föräldraskapet, som jag tycker är viktig. Det här, när vi inte reagerar som vi vill, när vi liksom förutsätter oss varje dag att jag ska vara så här och så här som förälder, jag ska inte reagera på det här sättet, och så gör vi inte det. Vad är det som händer med oss inuti? Det tycker jag är väldigt intressant, och tycker jag är viktigt att ha, att skriva lite om det, för småbarnsföräldrar kan ha det ganska kämpigt och kan vara ganska hårda mot sig själva och bli besvikna och sådär. Vi har ett kapitel som handlar om, kanske ifall du blir alldeles för arg fast du inte vill, och vad kan det bero på, att liksom lite grann intressera sig för det. Och vara snäll mot sig själv, även om det är så att ibland kanske du måste göra saker för att förändra någonting. Men ändå vara vänligt intresserad och inte döm inte dig själv, för det kommer inte hjälpa dig eller barnet.
Och kanske kunna justera förväntningarna, och framförallt under en tuff period.
Absolut, men justera förväntningar som man inte tror att det ska vara bråkfritt. För det är ju som sagt inte meningen, har vi sagt. Men om man märker att det kan vara saker kanske som man har varit med om själv när man var liten. Föräldrar som inte alls haft det bra när man har vuxit upp vill ofta vara de bästa föräldrarna på jorden, är liksom min erfarenhet. Och kanske har verkligen försökt ställa förväntningar, för de har liksom ingen riktigt... jag ska man säga good enough liksom föräldraförmåga att kalibrera sig mot, om man inte haft det.
Nej.
Förstår jag menar, då blir det ofta förväntningarna på själv alldeles för höga, för då tror man att föräldrarna som inte var som mina, som kanske var ett kassa, de var perfekta, och så tror man att man ska vara liksom den här perfekta föräldern. Vi brukar säga att det finns inga perfekta föräldrar, för de skulle inte ens vara bra för barnen, då skulle man inte ha någonting att träna mot liksom.
Jag brukar alltid avsluta med frågan om du har några rekommendationer. Alltså förutom att läsa boken, har du några andra rekommendationer till den som lyssnar kring området?
Okej, jag bara slänger ur mig en rekommendation om man har småbarnsförälder till barn i den här åldern. Att man stannar upp lite grann, jättekorta stunder, och ger sig själv lite sådär. Ja, det här, idag mötte jag mitt barn och idag hade vi det mysigt på det här sättet. Att liksom börja uppmärksamma de här stunderna som är mysiga eller liksom goda, härliga på något sätt. För ibland springer vi så fort så vi inte ser dem. Och ibland är vi för stränga mot oss själva. Så att stanna upp lite på kvällen och bara tänka efter. När mötte jag mitt barns blick? Eller när busar vi? När skrattar vi? Det behöver inte vara så långa stunder. Men det blir som ett pärlband som man kan spara på.
För rätt för det så flyttar de hemifrån.
1, 2, 3 så är de 18 år. Ja. Det är jobbigt.
Om man lyssnar på det här och vill ställa en fråga till dig, kan man hitta dig någonstans?
Ja, det kan man. Jag har en hemsida, klaralindros.se. Där finns en mail.
Mm. Tack för att du var med.
Ja, tack snälla för att jag fick komma.
Thank you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.